Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I veckans podd är Tobias överraskad om okunskapen runt HIV.
Gabriel har varit vigselförrättare i Barcelona.
Vi hyllar Camilla Läckbergs komiska talang.
Och vi är rädda att Britney Spears håller på att gå samma öde till mötes som många andra stora stjärnor.
Nu kör vi.
I säng med Tobias Gabriel.
Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel.
Och det är jag som är Tobias. Du Gabriel, jag var på fest i helgen och så var det så mysigt att alla var så här fint klädda och hade gjort sig i ordning. Och så var det en dotter till en av gästerna som sa så här i början av festen, sa så här: men varför är det mamma som målar sig när det är pappa som är ful?
Alltså, hur kul. Alltså, det är alltså barn.
Det är så jävla roligt.
Varför är det mamma som målar när det är pappa som är ful? Självklart.
Ja, det är så dumt.
Det är så självklart.
Ja, varför håller hon på med honom? Hon är jättevacker.
Hon pappa behöver inte, men pappa däremot, han.
Ta lite rouge, pappa. Ta rouge.
Ja. Underbart.
Ja, med det kör vi bara på med Hänt i veckan.
Hänt i veckan, hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan.
Åh, vilken vecka det här har varit, Tobias.
Ja.
Alltså, jag vill höra allt. Ja. Nu har vi verkligen gjort så att vi har inte pratat om någonting innan Nej. Vi sågs nu på podden. Så att jag vet ingenting Nej. I stort sett efter vårat förra avsnitt.
Ja. Alltså, jag vet inte vad jag hade förväntat mig av den här veckan. Jag förstod kanske att det skulle bli ganska stort ändå, att det var en nyhet. Men någonstans också så förväntade man sig också kanske att det hade hänt någonting mer på 12 år sedan Andreas kom ut med det här och på sitt virus.
För er som har missat det här, bara berätta snabbt vad som hände förra veckan om ni inte har lyssnat på avsnittet innan.
Ja, precis. Alltså jag avslöjade då att jag har levt med HIV sedan 3 år tillbaka. Och det här, jag mår jättebra och så det är inga problem. Och då jag tycker att när man mår så här bra som jag gör, så tycker jag att man, om man har överskott, så ska man försöka och kanske hjälpa andra som kanske inte har samma möjligheter och samma privilegier som jag har.
Och det har du verkligen gjort.
Så då pratade jag om det här då i podden förra veckan. Och det var ju som startskottet på det här tumultet som hände då tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag fram till idag.
Vi tar det från början, tycker jag. Mm-mm. Efter att vi hade släppt vårt avsnitt så kom QX ut med en intervju.
Mm. Jättefin intervju, lite som Anders Öhrman hade gjort, som var så innerlig och så äkta och så fin. Jag var super, super stolt. Han hade verkligen lagt sin själ i artikeln. Mm. Det var så fint.
Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt fint. Jag håller med om det. Och sen efter det så bara sa det pang och så började alla journalister att ringa.
Ja. Och då hade vi, jag tänkte så här, den här dagen då när vi skulle sitta och vänta på att hade släppt podden, så tänkte jag så här, nu ska vi ha någonting positivt av det här. Så då hade vi en hivvaka hemma hos mig.
Det är roligt.
Ja, jag samlade ihop mina bästa vänner, mina nära och kära, och så åt i våfflor och bara pratade och skrattade hela kvällen. Det var en sån fantastisk kväll, bara så här i humorns och glädjens tecken. Det var så fantastiskt häftigt.
Det bästa sättet att göra det
på. Verkligen på, alltså bara. Nej, så det, men där gick jag i alla fall startskottet med podden. Och så dagen efter så satt jag och min kompis Joakim då i Nyhetsmorgon.
Mm. Och pratade. Också jättefin intervju.
Ja, men alltså, vet du vad, det känns otroligt avklarat, avnaket, och det känns så skönt att prata om det. För jag är som sagt, jag är så avklarad med att det är så här. Och jag är absolut inte ledsen. Jag mår bättre än någonsin, som vi pratade om i podden förra veckan. Och reaktionerna på det här då. Många människor skriver så att de är ledsna för att höra det här. Och det får man gärna vara. Man får gärna vara ledsen och tycka att det är ett tråkigt besked. Men var inte ledsen ändå. För att när man tänkte över sig, för jag är verkligen inte det. Jag mår så bra. Mm. Och i och med att det inte är någon stor och big deal nu för tiden, så är det som ingenting att sörja över det här för. Det finns andra saker i livet som man kan sörja över, men inte just det här att jag har fått det här.
Men alltså, och jag kände verkligen den grejen också när jag såg, både när jag lyssnade på vårt samtal, lyssnade tillbaka på våran podd från förra veckan, men också där i Nyhetsmorgon, att det känns som att du kommer inte dit med en sorg, du kommer dit istället med någonting som kan vara en styrka för andra människor. Att det är många som får en förebild nu, och framförallt många som får utbildning, skulle jag vilja säga.
Framförallt, alltså jag tycker den här veckan har verkligen bevisat att vi behöver utbildning.
Berätta om det.
Ja, men alltså, det är så lite kunskap om viruset. Man är fortfarande kvar i någon vedtagen sanning att det här är en dödsdom. Men det gäller
vad är det för frågor du har fått?
Ja, men alltså, igen, nu är det fler som har sagt hur långt. Alltså, jag trodde verkligen att det var en dödsdom när jag fick det, har de sagt. Att jag hade ingen aning om att man är friskförklarad. Man hade ingen aning om att man kan ha sex. Kan man få barn som HIV-positiv? Det är helt sjukt. Det är det jag menar. Vi måste ju prata om det och lyfta fram det här, så vi faktiskt vet att vi har kommit framåt i forskning, i medicin. Så det inte är det vi var på 80-talet. Nej. Eller på 90-talet eller på 2000-talet. Det här är vi långt, 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 långt fram. Men det har varit såna, jag har fått så mycket kärleksbombning. Alltså det har varit, jag tror inte det finns fler hjärtan på Instagram. Jag tror inte det. Alltså det har varit en sån otrolig vecka. Och bland det finaste som hände den här veckan var när jag kom till Bromma flygplats dagen efter där på onsdagen. Så skulle jag gå till kaféet, och då satt det en kille, en man i vår ålder, satt där och åt till frukost. Och så möttes våra blickar så här. Och så började hans ögon att vattnas så här. Och mina ögon, jag kände att det var någonting som bara hände just det mötet. Och då säger han så här bara: jag vill bara tacka så innerligt. Jag tar min hand och säger: tacka så innerligt för att min bror har viruset. Och nu kan vi plötsligt bara prata om det mer. Det är sån känsla att bara att någon bara kommer upp en förebild. Och det har varit sådana saker där veckan. Det är så sjukt stort.
Mm. Det är helt fantastiskt. Det är som en ängel.
Ja, men det är så fantastiskt att få vara.
Tänk att kunna få vara liksom ett redskap. Att kunna få bli använd.
Ja.
Och få hjälpa människor, det är helt
och
fantastiskt.
Och någonting positivt, att vi kommer ut för att göra någonting, att man kommer ut, jag har den här energin, jag har fortfarande samma glädje som jag alltid haft, och få vara en symbol för det här då, och kanske få att folk kan se det här livet som att, ja men vet du vad, det här är, det kan finnas hopp och glädje i det här också, varenda dag i det. Och idag pratar de om att det har blivit stort i Danmark och Norge också på framsidan i VG och BT i deras stora dagstidningar, och pratar om det på radio i Danmark, och man bara pratar om att igen utbilda det danska folket om hur långt man kommer hit på grund av att jag gjorde det här. Det är så sjukt.
Nej, det är fantastiskt.
Det är fantastiskt. Och att mena det är alla som jobbar med det här dagligen, alltså alla gör ju ett sånt bra jobb, men det här känns bara så skönt att få vara en del av det här arbetet.
Men om det är det som är grejen, det behövs ju publika människor som vågar gå ut. För att det är då det blir ett genomslag. Liksom.
Folk vågar inte. För jag, alltså,
nej, oj, nej.
För jag har så många som jag har den här veckan som jag inte hade en aning om hade HIV.
Som är offentliga eller?
Ja, som både offentliga och som jag känner, som är bekanta. Som jag inte har en aning om, som bara kommer in och säger tusen tack. Eller bara så här, jag har det här, bara, vet, som lever med det i skymundan ändå. Så här. Och man behöver absolut inte komma ut med det här. Det är inget om man måste så här. Men för mig har det varit den enda vägen att gå. Jag var tvungen att göra det här, för jag kände mig instängd. Jag kände mig klaustrofobisk innan garderoben igen. Jag var tvungen att det här är någonting jag vill göra. Någonting jag känner att jag kan göra. Och det här var sättet för mig att göra det på.
Mm. Jag tycker att jag är så full av beundran, och som du säger också, det känns som en självklarhet att du ska göra det. För du är den personligheten. Och jag förstår alla människor som inte vågar. För att också som vi pratade om i förra veckan, det finns så mycket stigma, det finns så mycket rädsla runt det här och okunskap. Men nu kanske det kommer att ändras. Och det är ju helt fantastiskt.
Jag hoppas det.
Och det är, ja, jag tycker att det är så häftigt. Sen så vill jag också bara säga det, men även fast vi har sagt då, som vi sa förra veckan också, Rammet, att det inte, om man har HIV så smittar det inte och så. Men däremot så tycker jag det är viktigt att vi ska ändå säga till våra lyssnare att man ska skydda sig.
Absolut.
För att även fast då Tobias då som är medicinerad, då smittar det inte. Men det finns också många människor som inte vet om att de har HIV.
Precis.
Och då smittar det. Och sen så finns det också fasligt många andra könssjukdomar som håller på att härja runt nu. Och det är mer än någonsin av vad jag har hört av gonorré och alla möjliga saker. Så akta er. Jag fick nämligen höra skräckhistorier i veckan med ungdomar som inte har skyddad sex, alltså heterosexuella också ungdomar, och det enda de tycker, jag är bara rädd för att bli gravid. Men allting annat då? Nej, jaha, vadå? Det är som att de inte vet om att det finns könssjukdomar.
Nej, det är verkligen så mer kunskap om det också, och beredd att beskydda er. Kondom, absolut, alltså, för det är det säkra sättet att man också undgår att få de här smittorna överhuvudtaget. Men jag vill också ta upp en till sak i det här, är att jag har fått så mycket SMS och så mycket mejl från kvinnor också som är smittade. Man får komma ihåg att det är ju inte bara bögar, det är ju, och inte bara män, det är även kvinnor. Alltså, heterosexuella män och kvinnor har också HIV. Så det är ju, alltså, från alla kanter, alltså, har fått så mycket fina historier och så mycket.
Är det någonting du kan berätta?
Ja, alltså man kvinnor som har levt med HIV i 15 år och som alltså, har fått genom en blodtransfusion liksom, och inte berättades för sina nära och kära, bara de verkligen innersta liksom,
så sjukhuset, ett svenskt sjukhus som har gjort det här då, som inte hade kollat.
Ja, det antar jag vet inte vad det var någonstans. Så det kan ju hända, alltså, när olyckan är framme så är det där bara också de mest oskyldiga.
Absolut.
Men det var en fantastisk vecka och jag är så lycklig och jag är så stolt över att ha gjort det här. Jag tycker det är en sån ynnest att få med på den här resan och få skicka ljus på ämnet och på det här viruset.
Fantastiskt. Är det något nästa steg nu? Vad händer nu? Liksom? Kommer du att föreläsa om HIV?
Jag vet.
Stoppa in det i din föreläsning?
Jag tänker så här, att som alla andra saker, det är inte allt som jag pratar om sexualitet, eller pratar om utanförskap. Så den kunden väljer ju vad de vill prata om. Så om någon vill att jag pratar om det, så vill vi prata jättegärna om det. Naturligtvis. Jag tycker det är jätteviktigt. Och får se vad som känns rätt i hjärtat när man ut och föreläser. Nu den här veckan har jag inte gjort det, för jag vill inte låta bli att definiera mig så. Att det inte ska bli så stor grej så det blir så bara, det bara blir HIV hela tiden.
Nej, jag förstår.
Men absolut. Det har varit det har varit otroligt häftigt att föreläsa den här veckan. Jag var nere i Malmö i veckan och föreläste för Malmö FF. Och deras sponsorer och allt sportfolk som är i Malmö FF. Och det var som 95% män, 200 stycken som satt på den här banketten, och de har sån här föreläsning några gånger om året, och man märker ju att det är den här machokulturen, alltså. Tänker jag, det är den här kretsarna som det är svårast av alla människor. Det är en grund till att det inte finns några homosexuella i fotboll eller i hockeyn, alltså, för det finns liksom inte rum för det. Med allt det.
Ingen som kommer ut.
Nej, precis. Nej. Och då vet jag inte. Jag sa det. Jag var så fokuserad på det här. Och när jag kom till det här med homosexualitet och pratade om stigman och pratade om fördomar och fick jag in också bara, hur kan det vara så att i eran sport att antingen så är det folk som slutsat ut direkt, för ingen som orkar ta skit i omklädningsrummet eller höra de här orden. Eller så lever folk i sjukdomar i det dolda och inte vågar berätta att de är homosexuella. Och så sker det mest fantastiska då på slutet. Så här, som så här, de har haft det här i 25 år säkert, de här paketerna. För första gången någonsin ställer de sig upp allihopa och applåderar och får en stor ovation. I den miljön så här, det betydde så mycket för mig att jag var rörd till tårar, för det var så otroligt starkt att stå där i Malmö, på Malmö stadion, där och bara få att de här männen då, som man tänker så här, det här är såna riktiga karar liksom. står och torkar tårarna så här. Det var så häftigt. Så åh, sån ynnest att få ut och föreläsa.
Vad läckert. Ja, vilken vecka Tobias. Fantastiskt. Jag är så stolt över dig och det du har gjort. Det är...
Nu jobbar vi vidare. Vi får jobba varje dag, för det här är ju inte, det här är inte någon kamp som har hjälpt på en vecka. Det här får vi vara med i resten av livet.
Verkligen.
Berätta, vad hände? Du har ju varit på bröllop.
Ja, jag har precis nu landat från Barcelona. Vi sitter och poddar sent söndag kväll. Och jag kom precis från Arlanda här. Jag har varit på bröllop i Barcelona. Två kompisar till mig, Henrik och Jonas, har gift sig. Och jag hade den stora äran att viga dem igår på en strand.
Gör du annat? Alltså, du är den du gör. Alla som känner har inte bara, vilka Gabriel Fors som mixar.
Nej, så är det inte. Men jag har gjort några bröllop nu. Så, men, och det var också, alltså igen, nu kommer jag tillbaka till det här. För att vi har ju så mycket traditioner i Sverige, just när det kommer till bröllop, att det ska vara på ett visst sätt. Och de flesta följer ju formen, även om man kanske viker lite ifrån liksom, precis hur ett traditionellt bröllop ser ut, så har man ändå en ganska så klar form för hur det ska vara. Och sen så då, men då när man är gay så finns det egentligen ingen riktig form för hur det ska vara. Sådär.
Nej.
Så att
det är väl Raining Men då som inmarsch musik.
Exakt. Och så är det prideflaggor överallt.
Och så bara oh darling. Och så gala allting.
Och det som var så härligt med det, det var liksom inga prideflaggor överhuvudtaget. Utan de hade bara gjort så här. Bröllopet var på en strand. De hade gjort en jättefin båge med, och sen så var det en så här Cheringuito, du vet, som ett sånt strandcafé som de hade då dykat upp för middag och gjort liksom lite så här med lite gräs, och det var så lite så här
surf, inte gräs,
lite vetekorn typ råg som då. Nej, men jag kan inte förklara, det var väldigt smakfullt gjort. Det såg så här lite beach, alltså lite surfaraktigt ut.
Ja. De som surfar, ja.
Nej, men nej, det är de egentligen inte. Men själva, de kanske gillar surfare.
Ja, det var det. Ja,
i alla fall, det var väldigt, väldigt snyggt. Och sen då så började vixen redan klockan 11:30. Så att vi 12:15, då satt vi redan och åt lunch. Och så käkade vi lunch och så var det några tal. Ola Lauritsson var toastmaster.
Hur skötte han sig bra den här gången?
Han var så bra. Ja, han var väldigt, väldigt bra. Och så efter den vixen då, på vixen sjöng också då Christian Toje och Mika Lambi. Sjöng
fantastiskt,
så vackert. Och jag var så rädd att jag skulle bara gråta. Jag har ju blivit så blödig på sista tiden. Jag gråter ju för allt. Jag kommer ihåg, jag berättade för några veckor sedan när jag skulle nämna, när vi hade någon konsert, jag nämnde att min pappa fyllde 80 och jag bryter ihop. Jag tänkte så här, jag kommer inte klara det. Jag kan ju inte stå och hulka när jag ska försöka ta dem igenom vixen. Det blir patetiskt om jag gör det. Men jag klarade det faktiskt. Så i alla fall, vi kom igenom det. Men det jag skulle komma fram till då, att lunchen drog igång, det var lite tal, fantastiskt. Sen så var det ett litet break. Sen var det liksom lite häng på stranden, lite så här lounge, man gick och badade. Och sen så hade man några timmar in i stan innan middagen drog igång.
Och hoppa liksom.
Ja, det kunde man göra om man ville. Men man kunde åka hem och byta om och liksom fixa sig till kvällen. Och det var ganska härligt att kunna dela upp bröllopet så i två delar. Och sen så hade vi middag på kvällen och jag och Dejan hade gjort en låt.
Jag hörde det. Ny text till alla.
Ny text till Bara hon älskar mig hade vi gjort. Så
väldigt bra. Alltså väldigt, väldigt bra. Alltså väldigt fint.
Men det var roligt. Vi hade väldigt kul i alla fall. Och sen så efter det så var det party, helt enkelt. Och några kom hem 10 i morse.
Ja. Dejan kom hem klockan 10.
Dejan hade kunnat komma hem 10 om han hade fått bestämma själv.
Ja, men det fick han inte.
Nej, men jag... Du vet, jag 13:30 då kände jag, nu räcker det.
Ja, för honom också.
Nu räcker det för oss.
Ja.
Nej, jag ska säga så här. I vårt förhållande så är det så att Dejan får alltid göra vad han vill.
Mm.
Det är så här, jag brukar uppmuntra dem, gå ut du och ha kul. Ja. Jag går hem, farbror går hem, ja, så precis. Kan du gå roligt.
Gå ut och ha kul du själv om du vill det. Alltså, det blir ju inte någonting, vi får aldrig ha någon roligt sen när du kommer hem. Det brukar jag säga direkt.
Precis, så är det.
Ja. Det jag var också, jag var på också, hos underbara Jeanette Karlsson från Let's Dance, gifte sig med sin Jörgen.
Hur vacker?
Ja, men hon var så vacker så att det var som en dröm, verkligen. Som en dröm. Och klimax ändå måste ha varit då att Camilla Läckberg höll tal.
Aha.
Alltså,
För hon att det var bra,
eller? Hon är författare, det är hon ju absolut, ja. Så här, men jag hade ingen aning om att hon är så fyndig, att hon är så, alltså hon var så fantastiskt rolig, alltså hon hade sån komisk timing i allting hon gjorde. Nej, så det var helt otroligt, alltså. Alltså jag skrattade så jag kiknade, alltså.
Nej, men är det sant?
Ja,
det visste inte jag.
Nej, hon var började så här, för det var hon, nämligen hon som var grunden till att de träffades. Ja, de hade varit på så här, det var alla hjärtans dag, och hon och Jeanette hade varit på Rish, och hon sa, hon hade frågat så här, vad vill du ha för partner, hur ska han vara så här? Och då sa, hade Jeanette sagt så här, ja, han ska vara driven, framgångsrik, han ska vara så här. Och så sa Camilla så här, som tur var så har hon ingenting om utseende, så att jag ringde direkt till Jörgen. Det var så fyndigt och så otroligt. Alltså vi skrattade, jag låg på golvet och skrattade. Ja, verkligen. Så att hatten av, för att jag ska, nästa gång jag ska gifta mig, då ska jag ha Camilla Läckberg som
toastmaster.
Nej, men som
tack,
som,
då får man inte det jobbet längre.
Nej, men som talhållare, ja.
Aha. Ja, man kan hyra folk som håller tal på bröllop.
Ja, de känner inte Camilla alls.
Om man inte har tillräckligt med vänner som säkert, då hyr man in folk som håller tal. Höll du något tal?
Jag höll lite tal. Jag har ju varit med Jeanette en del när hon har gjort sina bravader.
Hon gör ju ganska många roliga saker.
Hon har ju en tanke att tänka först och nej,
handla först och tänka sen.
Ja, precis, men det är många av oss som gör det. Men Jeanette gör det ganska ofta. Nej, men det är favoriten är ändå när hon har varit på Gröna Lund, vet du, och hon var där på Gröna Lund.
Nej, jag var där.
Jo, och vi hade varit på öppning på Gröna Lund på premiären bägge två, och så skulle vi åka och göra ett jobb i Värmland. Och så jag så här totalt upphetsad över att jag var åkt till den stora är och varvet, vad heter det, allt så här, jättestora så här bödalbanorna. Och så frågade jag, åkte du de där? Jag, nej, det vågade jag inte. Jag åkte kärlekstunneln, och så var jag inne i spökslottet, sa hon så här. Och då sa jag, visst är det läskigt så här. Så det är det första som går runt och skrämmer levande människor in och skrämmer och biter varandra i det här spökslottet. Ja, jag bara, nej, det var inga levande människor där, men det var inte så läskigt, det var ändå läskigt. Det ska inte vara när man gick i det här roterande hjulet med stjärnorna på. Men Jeanette, det är lustigt.
Hon trodde det var spökhuset.
Nej, det är så roligt så att
det var det läskigaste, det roterande hjulet.
Ja, lite läskigt det där. Och så var Peter Sipen där och spelade skivan naturligtvis på slutet. Inte ett spökhus
alltså. Alltså det kan inte bli misslyckat om Peter Sipen kommer.
Men hur kan mannen ha sån jävla kropp? Jag orkar inte.
Och vet du att han går inte på gym? Han tränar ju själv, hemma. Han tränar liksom med kroppsvikter bara. Alltså han tränar med sin egen kropp som vikter.
Alltså, mannen är alltså över 50.
Ja, han är nog snart närmare 60. Man kan ju inte tro det. Nej, men han ser ut som han är 35.
Alltså, huden är så här som babyhud så här. Och så tajt över musklerna så här. Det är inte så att det ser så här konstlat och så här amerikansk Hollywood-aktigt ut, det är så här. Det är som sunt och fräscht och snyggt.
Ja.
Det är helt sjukt.
Nej, men Peter Sipen är ett unikum.
Ja, men verkligen alltså. Och så jävla trevlig. Han är magisk. Ja, jättetrevligt. Alltså, tack så mycket för ett fantastiskt bröllop. Det var en ynnest som var där.
Vad roligt. Du, jag var ju, innan jag åkte till Barcelona så var jag på Mallorca. Och så var jag på Ikea. Jag har börjat att få lite så här, jag vet inte vad det är. När jag kommer till Mallorca, då vill jag ha svensk mat. Så jag åker till Ikea och äter köttbullar och lax. Nej, jag vet inte. Det är så att jag hamnar sig där flera gånger i veckan.
Tragiskt.
I alla fall. Så skulle jag åka till Ikea och så skulle jag gå på toaletten.
Mm.
Och sen så kom jag in då. Då var det så här en stor toalett, vet du, med många så här bås i.
Mm. Mm.
Så jag gick in och kissade och sen skulle jag gå ut och tvätta händerna. Och ställa mig och tvätta händerna så här.
Mm.
Och sen så ser jag att det finns inget papper att torka sig med.
Nej.
Så att jag måste då öppna ytterdörren med handen. För jag brukar alltid ta en
ja, papper
och öppna. Speciellt när man ska gå och äta. Sen står det, och så jag tvättar mina händer och så ser jag att det står en kille bredvid mig också som också tvättar händerna. Och så börjar jag gå mot dörren och sen när jag kommer fram till den tänker jag så här, nej, jag låter honom öppna istället.
Ja.
Så jag går tillbaka till mitt handfat och ställer mig liksom och fortsätter bara flippa lite med håret och fixa. Ja. Så tänker jag så här, nu kommer han snart vara klar. Så då går han och öppnar dörren. Och så tittar jag lite till, så ser jag då att det är a guy in the family, att det också är en gay kille som står där.
Hur ser man det?
Nej, men man ser.
Han är en regnbågsflagga.
Han är regnbågsflagga, men man ser ibland. Så, men då när jag började flippa med håret, då började han också göra det. Och så inser jag då efter ett tag att han vill inte heller öppna den där dörren.
Nej, men han vill väl flörta?
Nej, det vill han inte. Men han vill inte heller öppna dörren. För han hade ju också basilskräck. Så att tiden går. Vi står, jag tänkte, jag ska inte ge mig. Alltså, jag kommer stå kvar här. Du vet, så jag började hitta på lite andra grejer jag kunde göra. Liksom, fixa lite
med kläderna.
Och det var bara vi två som var där, vet du. Så att till slut, så när det hade gått 20 minuter, då var jag tvungen.
Nej, det är 20 minuter, inte 20 minuter. Men han trodde att du ville ragga på honom.
Är det så man gör? Stora pillar sig i håret.
Om man står vid två stycken med en spegel, den ena går mot ytterdörren och ska gå ut, vänder tillbaka, för kommer tillbaka i spegeln och börjar pilla med håret. Alltså, han trodde att det skulle bli någonting där.
Det har inte jag så tänkt på. Det är kanske ganska... Det kanske känns uppenbart när man går mot dörren och sen går tillbaka.
Vem?
Det enda jag tänkte på att jag inte ville ta i handtaget.
Han är inte alls på silskräck, han ville bara ligga.
Jag vill inte röra.
Och han bara, varför händer ingenting? Jag tar inte första steget liksom. Vad som händer?
Jag tyckte det bara var så fascinerande, för jag trodde att det var en likasinne. Att det var en till som hade OCD som inte liksom...
Ja, det var på silskräck och alltihop.
Ja. Ah, ja, så kan det gå.
Jag hade det har varit en hektisk vecka på många sätt. Jag hade även kanske min mest hektiska dag här i fredags. Mm. Då började jag min morgon i Stockholm. Och så flög jag till Landvetter. Jag skulle föreläsa lite för Landvetter i Göteborg. Med Bården, det var i Hindå som vi föreläste. Och sen så, i och med att jag hade dubbelbokat med den här dagen, så hade jag ju beställt en helikopter.
Är det sant?
Ja, så en helikopter från Göteborg till Västerås. Jag skulle föreläsa nästa gång. Uh-huh. Ja, och så föreläste jag Västerås. Vi landade liksom på flygfältet och direkt till Steam Hotel föreläste. Och sen så åkte jag till Stockholm med tåget. Och så åkte jag hem och tog lite andra kläder. Och sen så åkte jag till Bromma och så flög jag till Kalmar. För jag skulle göra ett jobb där. Och sen så åkte jag och sova på vandrarhem i Nybro. Det var min...
Hur långt ligger Kalmar från Nybro?
Ja, det är bara en halvtimme.
Aha. Uh-huh.
Men alltså, det kom
och
fram.
All timing gick.
Som tur var, alltså, vet du.
Det hade det skitit sig någonstans hade det varit kört.
Alltså, han säger det här helikopterfönstret. Alltså, du vet att helikopter, det är det mest oberäkneliga du kan göra. Alltså, det, om det funkar från A till B så är det fantastiskt. Men det är aldrig något att det blir så. Alltså, aldrig någonsin. Det var ju dimma, de var på att gå ner i Herrljunga för att de inte hade någon sikt överhuvudtaget. De tog med sig en dunk och spara tid och tankade i Göteborg med dunk på helikopter. Liksom. Men hur häftigt var det att åka helikopter?
Mm, det var länge sedan jag gjorde det nu.
Men att åka 100 meter upp i luften och se hela Sverige så här och känna igen sig så här, bara åka förbi Skara och Skövde och Hallsberg, det var ju skithäftigt. Ja. Greta Thunberg hade inte varit så glad.
Nej, inte var så glad. Nej. Det var inte den bästa dagen.
Nej.
Nej.
Men ibland så jag säger så här, den här dagen det blev så här.
Mm.
Och jag måste bli bättre på att planera så att inte dubbelboka mig så det blir så här. Men jag vill inte göra någon besviken, så
jag förstår.
Nej, så jag blir så här.
Nu måste du sätta dig upp lite för att det knakar väldigt mycket på din stol.
Ja, det är
skinnet som liksom dras mot ditt skinn.
Så det.
Ja.
Det var fantastiskt att du låg på en andra plats på poddtoppen förra veckan.
Nej, men alltså helt otroligt. Va?
Vad grundar sig det här på? Det kan inte vara per lyssning, det kan inte vara. Det måste vara så här att man får så här, man brukar ha någon placering och någon typ av lyssning och så får man så här raketfart upp för att man liksom går slå sitt eget rekord.
Jag säger bara tack till alla er som har lyssnat. Det var fantastiskt. Vi blev jätteglada för det.
Verkligen, såklart. Alltså så glada.
Mm.
Får jag bara säga en kort sak till om det här med den här veckan och det här viruset och så.
Mm.
Så var faktiskt lite besviken en gång den här veckan.
Mm.
Och det var att man i Aftonbladet använder en bild när det här kommer ut då så här, där man istället för att, som jag vill då, motverka det här stigmat, använder en bild efter någon träning när jag sitter svettig och helt urmärglad liksom så här, så det är som att jag är liksom verkligen AIDS-sjuk på 80-talet. Mm. Varför gör man så?
Mm. Har du frågat om det?
Nej, jag kommer göra det. Jag vill gärna gå vidare med det här, för jag tycker att så här, hur kan man vilja göra det? Om nu ska liksom, om någon kommer ut och berättar så här, det här vill jag berätta att vi ska motverka stigmat, och så är bilden någonting som är totalt motsatsen där.
Men jag tror att de tänker så här, de vill ha uppmärksamhet till artikeln.
Mm.
Och det bästa sättet att få uppmärksamhet på, det är att se att någon är döende, för då tittar folk. Det är ju hemskt att det är så, men det är säkert så de tänker på det på redaktionen. Sen att artikeln är positiv,
dubbel bemärkelse. Stay positive.
Ja, men alltså, då har man redan fångat tittaren. Mm. Jag kan bara tänka sig att det är så. Men det är ju fruktansvärt att det ska vara så.
Mm.
Men det är säkert så de har tänkt.
Ja. Ja,
men då hoppas man ju så här att om några veckor nu, när det här har kommit ut och liksom allting, att det på något sätt har ändrat klimatet i Sverige, så att nästa gång det skrivs någonting om dig eller om någon som har HIV, så är det på en solig strand med en brunbränd människa som står och som ser jättefrisk.
Ja, för det är så jag är nu.
Exakt.
Jag är ju solbränd och snygg och trevlig och fantastisk och helt otroligt ödmjuk.
Exakt.
Ja, precis. Och då ska det vara det som ska speglas även i Aftonbladet.
Och precis nu när du pratar om det här, då tycker jag vi ska prata om den här tv-serien som jag har försökt att få dig att titta på i flera veckor.
Ja.
Som heter Pose. Så nu hade du sett första
säsongen.
Berätta. Vad tycker du?
Nej, men alltså, det gick ju ett halvt avsnitt. Jag tänkte, vad är det här? Då tänkte jag, vad är det här? Det är som tragiskt, lite grått. Men efter då en halvtimme så var jag helt fast i det.
Mm.
Vilka personporträtt i det här fantastiska casten de har hittat. Mm. Och handlingen, kan du berätta lite om handlingen? Ja. Vad det
är alltså så här då, att det utspelar sig på 80-talet i New York.
Mm.
Och det handlar då om olika hem, kan man säga.
Mm. Houses.
Houses som skapas i New York av människor som oftast har blivit utslängda från sina egna hem.
Okay.
Och sen har de skapat egna familjer. Och just de här husen handlar väldigt mycket om då homosexuella, transsexuella. Mm. Mycket inom LGBTQ, HBTQ-communityn, yes, helt enkelt.
Folk som är på den allra lägsta nivån i samhället. Alltså som är helt utsatta, som ligger som hemlösa från början.
Mm.
Som då har fått komma in med.
Och då så har de då en house mother, så att säga. Som liksom tar på sig den rollen att vara liksom mamma för huset. Och sen så välkomnar hon då andra hem som får bo hos henne. Och sen så bygger de upp en egen familj.
Mm.
De som inte har någon familj skapar en egen familj. Sen har de då någonting som förenar alla de här husen. Och det är en ballroom-tävling som går varje vecka.
Mm.
Där de då tävlar i olika kategorier.
Mm.
Och för, vi har ju pratat mycket om RuPaul's Drag Race här.
Mm.
Förut i podden. Och det bygger väldigt mycket på de här ballroomsgrejerna. Mm. Det är mycket så här att gå på catwalk, the category is, det kan vara liksom vad som helst.
Ja, liksom high fashion,
ja,
New York.
Eller face, eller lips, eller det kan vara vad som helst.
Liksom. Voluptuous breasts.
Ja, just det. Ja. Och så försöker de då och liksom vinna de här, och man vann små pokaler. Och så här. Mm. Och det var liksom deras sätt att bygga upp någon slags status och bygga upp... Ja.
Lite lyx och flärd liksom, i den misären, precis.
Men sen då så var det andra stora benet i det här. Och det var ju just det att under den här tiden som den här Pose utspelar sig, så var det då att HIV och AIDS hade liksom blommat ut i en lavinartad fart. Och bromsmedicinerna fanns inte.
Nej.
Så mitt i det här då, det här livet av flärd och glädje, Så blev det också fruktansvärt hårt bakslag.
Ja, alltså mardrömmen, alltså när folk dog som flugor. Ja. Alltså, och det fanns ju ingenting som stoppade. Alltså, alla blev drabbade. Alltså, ja. Det var ju fler som hade HIV och AIDS än vad det var de som överlevde. Det var ju fruktansvärt. Ja, det är alltså så fint filmat och så hjärtskärande. Alltså, de här, hur de tar hand om varandra och hur man får följa med på deras resa i den här jävla skitlivet alltså. Mm.
Och de här skådisarna som de har hittat då. Alltså, de har hittat flera då som är transsexuella som spelar. Och de är så duktiga. Alltså det är så bra skådisar.
Mm.
Så att det är helt otroligt. Och du ska få höra sen i säsong 2 när de börjar öppna käften och sjunga.
Mm.
Alltså, sjöng de något i säsonget?
Hon sjöng, och det var ju en sån här, det var ju en man som gjorde en AIDS-gala på ett sjukhus.
Det,
och då sjöng ju hon, vet du, en låt där. Det var jättefint.
Ja. Nej, men de skjuter. Det är så mycket fantastisk musik i säsong 2 framförallt. Och snygga människor.
Mm.
Den här, hon som spelar Angel.
Mm. Ja, så vacker.
Hon är så vacker. Sen en annan grej som jag tyckte var häftigt i den här också i säsong 1 är att det är ett heterosexuellt par som också är med i handlingen.
Mm.
De bor ute i en förort.
Mm.
Och kvinnan spelas utav hon som spelade engelska versionen av Dragon Tattoo. The Girl with the Dragon Tattoo.
Vad heter, ja, just det. Alltså,
det är hennes syster.
Naomi Rapace.
Den engelska, ja, amerikanska, som jag inte kommer ihåg vad hon hette. Ja, skitsamma, hennes syster spelade. Men det handlar om en familj i förorten som ser perfekt ut på ytan, men mannen då jobbar in i på Manhattan
och för Trump.
För Trump, bara en sån sak. Och lever ett helt annat liv. Är otroligt bra serie.
Ja. Den kan rekommenderas verkligen, alltså, den kan alla titta på, för det handlar om människoöden, och det tror jag alla kan uppskatta.
En anledning också varför jag ville att vi skulle prata om det här egentligen då innan du hade kommit ut var för att det liksom är kontrasterna till hur HIV är idag och hur HIV var på 80-talet. Och jag tycker att det är så, det blir ännu mer starkt när man liksom förstår hur det har varit och hur det är nu.
Ja, det blir ju väldigt, alltså, med allt som har hänt, och jag kanske var mer känslig också, men jag har varit väldigt berörd av serien naturligtvis, i att det var att, alltså, den tacksamheten och privilegiet att man bor och lever i Sverige nu 30 år senare, att det inte är New York och det 80-talet. Alltså, tänk, vilken tur att det finns mediciner, att det finns hjälp att få, att det här är bara ingenting.
Nej. Och du vet, det var ju så här, för att när Andreas Lundstedt, har ju han berättat, när han fick sitt besked, då var det, han trodde ju att han skulle dö. Och Andreas blev ju uppringd, visst var det så? Han blev uppringd från, jag fick beskedet på telefonen innan han skulle gå in och ha en dansklass, du vet. Och då så, och bara få det slängt i ansiktet att, ah, by the way, du har HIV. Och sen så ska han gå in och köra liksom.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det är lite skillnad alltså. Det kanske är svårt att ta den nyheten och göra någonting positivt med det. Hur ska man kunna vara på ett bra ställe i livet då? Om han blev också tvingad ut i det här att berätta några år senare att han inte fick välja det själv ens en gång.
Nej, precis.
De sa, vi skriver artikeln och så berättar du din egen historia liksom.
Ja, det var så.
Ja. Och det är ju alltså, hur fan, vad ska man säga
det? Nej.
Och då måste man göra det, och så är det inte ens av fri vilja.
Nej, det är
det för jävligt alltså. Ja, så är det i alla fall.
Så, är det
så Pose ska du rekommendera i alla fall.
Ja, titta på Pose. Finns på Netflix men också på HBO tror jag.
Fantastiskt. Du, vi har en liten ding ding värld här.
Spännande.
Du ska ju då gissa om det här är sant eller falskt. Det är där det här går ut på det här.
Jag har förstått det nu efter vi har gjort det här några gånger.
Ja, det är så. Är det går att förstå det här? Ja. Det här fick jag tag på i alla fall. Och så här. I Bulgarien 1976 så var det en man som utgav sig för att vara den riktiga greve Dracula. Han blev dömd för seriemord. Och trots att historien säger att greven kommer från Transylvanien, så menar den här Mr. Chube att han var den rättmätige innehavaren av den här titeln. Och precis som den här litterära greven så var han liksom en blodtörstande. Men han sa sig bara kunna tillfredsställa blod som kom från 15 till 18-åriga flickor. Och han uppskattas att dödas och tömt runt 40 flickor på blod innan han blev fångad och ställd för rätta inför det här avskyvärda brottet.
Ja, jag tror att det är sant. Alltså det finns ju puckon överallt. Det är klart att det finns en sån människa som har gjort det.
Är det påhitt?
Har du hittat på det? Har du hittat på det själv? Nej, men jag förvånar mig.
Ja, men det kunde ju vara sant.
Det kunde ha varit
sant. Det hade ju varit konstigt. Alltså, nej.
Ja. Hur kom du på det här själv? Hur ofta tänker du på Transylvanien? Liksom? Är det något som finns? Det är också så här roligt. Det bara kommer upp med saker. Hur ofta går man att tänka på det?
Ja, men det var ju det här som var grejen med det här. Man får ta en riktig historia eller en låtsashistoria.
Någonting ändå som är i ens liksom, tankesvär.
Det här, nej, liksom... jag har ingen aning om jag tänker på det här. Jag tänker jättemycket på blodtörstande män från Bulgarien.
Verkligen. Ja. Skulle du vilja vara vampyr om du fick välja? Om du fick leva om ditt liv?
Ja. Jag fick välja då. Alltså, bara, ja. Ja, det hade varit ironiskt då om mitt blod hade varit... vampyr liksom, eller hur? En hypositiv vampyr.
Ja, det
hade varit lite jobbigt. Men om man fick välja på alltså varulv, vampyr eller get liksom, till exempel. Ja, det är ju allt vampyr, ja.
Ja, det är lite roligare än att vara get.
Ja, men get är en kul.
Bergsget.
Man låter vara
de här slags bergsjätterna som går och ska försöka klättra upp där.
Nej, det är inte bra. Nej.
Nej,
då är det absolut vampyr mycket bättre.
Alltså, jag tror det är roligare.
Alltså, man lever för evigt.
Ja.
Men det är synd, jag tycker om bitlök.
Ja, det funkar inte. Hur var det med det? Det kommer inte ihåg.
Nej, men det är bitlök och en pål genom hjärtat också. Det är så, pålar tycker jag om.
Ja, pålar gillar jag. Du, på tal om pålar höll jag på att säga, men det har jag inte alls. Men bara helt plötsligt börja tänka på Britney Spears nu av någon anledning. Tittar du på hennes Instagram?
Varför Britney Spears?
Nej, för att jag har blivit så tagen av henne. Tittar du på hennes Instagram?
Nej.
Alltså, det är någonting som inte är bra.
Men det har det varit väldigt länge.
Nej, men alltså, hon mår inte bra. Ja, nu är vi där igen. Du vet, vi har pratat om det här när det var ju i och för sig innan våran podd startade, men vi har pratat om det i podden. Du vet, som till exempel Whitney Houston, när hon, man så inför hela världens ögon, så ser man henne. Ser vi hur hon liksom knarkar och håller på och sakta men säkert bara försvinner bort. Ja. Och nu har vi, jag vet inte om Britney går på droger, men det är någonting som inte är bra. Titta här, det här är liksom dagens pose. Här håller hon då och poserar, nu kommer snart hennes andra outfit. Hon poserar i någon outfit, här kommer då den gula outfiten. Och sen så skriver hon under: Black and yellow is a bumblebee, y'all, as in bee, my name, y'all. Så då hon har hon på sig någon slags
underklädesgrej.
Det ser ut lite som att hon skulle gå på någon strippklubb. Och sen så har hon lagt ut en annan bild här, hon står och poserar och så skriver hon så här: When my hair was blonde. Det var 2 dagar sedan som hon färgade då håret mörkt, som att vi har glömt bort att hon har blont hår. Det låter kanske konstigt när vi berättar det, men om ni går in och tittar på hennes Instagram så förstår ni. För att det är såna tragiska bilder det här. Och ja, det gör så ont i mitt hjärta när man ser att hon mår så dåligt.
Men det är ju så. Alltså jag tror att det är, tänk dig vilken balansgång att vara så där super super mega känd. Men det går så fort också att det där är ju, det ser ut som att här white trash brud från Kentucky.
Ja, men precis. Ja. Det är det det gör.
Och sen sitter hon ändå och är domare sen någon dag så här i Idols,
ja, eller vad
det
kan vara. Ja, hon inte gjort någonting på ett tag.
Nej, men då var ju så fräsch att,
ja, men precis. Ja.
Det är inte så länge sedan ändå. Nej. Som hon var på sina, liksom, på ett bra ställe i livet. Nej. Men det är ju så alla de här. Liza Minnelli och jag pratade med Fredrik Robertson om Celine Dion. Jag pratade också om hur knarkad hon var.
Ja.
Eller var på medicin i alla fall. Och var helt liksom borta. Celine Dion som ändå verkar vara så här super... Han,
verkligen. Nej, jag tycker bara det är så läskigt när, när det också inför ögonen, när det blir så publikt och man sitter där och ser det här och hon lägger ut de här grejerna och folk sitter och skrattar åt henne liksom, du vet, så här, istället för att då bara gå och hjälp henne, gå och ring på.
Alltså vem ska göra det? Det måste ju vara någon som måste ha bra människor runt sig som gör det. Hon kanske har det. Hon kanske är som vi pratade om häromdagen, en annan podd där vi pratade om ensamhet. Att en del människor blir ju ensamma. Tänk att bli ensam som den här Britney Spears.
Och så har man 22 miljoner följare liksom. Mm.
Men ingen följer den.
Nej, precis, på riktigt.
Nej. Nej. Det är tragiskt. Nej, och så hemskt. Ja, du behöver vi muntra upp oss lite tycker jag.
Ska vi gå på veckans lista?
Jajamän. Mm.
Veckans lista.
Den här veckan ska vi då lista våra tre favoritklipp på YouTube.
Ja.
Mm.
Det ska vi göra. Hur ska vi göra det? För vi kan ju inte sitta och spela upp hela klippen.
Jo, men lite ganska långt då tycker jag, inte hela klippen, men en
alltså, bit. Du vet, det blir sex klipp. Det kommer ju ta en timme.
Ja, men det, hur långa är dina klipp egentligen?
Ja, men de är ganska långa.
Okej. Ja, nej, men vi får väl göra en typ av lite snabb scanning av klippet.
Ja. Eller?
Okej, ska du börja?
Ja, det kan jag göra. Mm. Okej, jag vet inte riktigt. Jag vet inte om ni kommer fatta det här när ni inte ser det. Men okej, jag är inte så bra på.
Men du har väl tagit någonting med ljud på, hoppas jag. Så det...
Ja, men klart jag tagit med ljud på. Men då handlar det här alltså om... Stopp. Okej, det här handlar om... Det här är en engelsk komiker som heter Catherine Tate.
Mm.
Har du sett den här?
Ja, nej jag har inte.
Du vet inte vad det är. Catherine Tate. Och hon... är då en väldigt kaxig människa.
Mm.
Och då kommer hon till ett möte med sin chef. Och så säger chefen att, vet du, våran translator, alltså översättare, har ställt in. Och nu sitter, ska jag ett möte med 7 olika nationaliteter.
Mm.
Och jag måste ha någon som översätter. Hon bara, I can do it. Och sen så, ja, därifrån är det helt enkelt.
Ja, det är faktiskt väldigt, väldigt roligt. Jag glömde bort det.
I have all the international CEOs from around the world in this room. In 10 minutes, the annual summit's supposed to take place. They've flown thousands of miles to get here, and my translator hasn't turned up. I need to find someone who can translate into 7 different languages.
Well, I can do that. Yeah, I did a TOEFL in my gap year.
Welcome back to London, ladies and gentlemen. This is Helen Marsh, who'll be our interpreter today. So, without further ado... Let's address section 1.1, multinational profiteering for the financial year 2005-2006. Helen.
Nu börjar hon med Frankrike. Så kommer Spanien. Sverige.
Hurdy-gurdy-gurdy.
Och så går vi på Indien.
De ser så roade ut. Italien.
Men ni måste titta på det. Ni måste se bilderna, tror jag. Den är väldigt rolig. Catherine Tate, the offensive translator.
Du får lägga upp dem här på Facebook. Det får bli så. Jag tänkte ta en gammal klassiker från Britain's Got Talent. Nej, från America's Got Talent. Här kommer hon, Bianca Ryan. Och det kanske inte är de bästa någon gång, men jag kommer ihåg att den här, den chockade mig när hon var som då som 11-åring sjöng And I'm Telling You I'm Not Going. Då tycker man som
nej, det är fantastiskt.
Vad
var 11 år?
11 år.
Ja, det är helt galet.
Är det galet? Eller är det galet? På
riktigt
mått.
Ja,
men alltså de här wailingarna,
ja,
så bara,
det är också, ja, men hon är fantastisk. Och det återigen, man behöver se det här också samtidigt, för man ser också juryns reaktioner och man ser liksom. Men det är det som är så häftigt idag. Vi har pratat om det också förut, tror jag. Det här att när vi var små så fanns inte YouTube. Det fanns inte. Nu finns det liksom så här, de kan gå in barn och titta. Hur gör jag de här wailingarna? Så kan man lära sig på YouTube.
Aha.
Det är därför också så här, unga kan bli så duktiga. För att de, visst, det är klart att det alltid finns naturbegåvningar, men det finns också ett sätt att liksom utbilda sig på ett annat sätt än vad det gjorde när vi var små.
Ja, det är helt fantastiskt. Jag tycker att man kan vara 11 år och ha så stor röst.
Ja, det är helt fantastiskt.
Hon är tillbaka nu igen. Det finns den här nu, America's Got Talent Champions. Massa som har vunnit ett American Talent.
Och
hon är med där och kommer tillbaka. Och så sjunger alltså, så jäkla bra. Susan Boyle tillbaka.
Ja,
alla sådana här som.
Men det är ju väldigt många drömsagor som.
Verkligen.
Har, det är ju häftigt alltså vad de här programmen kan göra.
Och det är så häftigt att se Simon Cowell då, som när de kommer tillbaka så här. Han är så här otroligt ödmjuk, bara tusen tack för att du kom hit och framförallt att du gjorde det du gjorde i programmet för 10 år sedan.
Mm.
För på grund av dig så har det här programmet kommit, så det är på grund av dig att det här programmet blev så stort.
Precis.
Så det är så skönt att se honom lite ödmjuk.
Ja, precis, det kan ju behövas. Okej, jag har också ett sångklipp på min andra plats. Och det här är inte från en tävling, utan det här, jo, det är från en tävling. Men det här,
för dig själv?
Inte med mig själv. Jessie J. Du vet vem hon är.
Ja.
Mm. Hon är ju en engelsk sångerska som började med sin karriär på YouTube. Och sen så gjorde hon skivor och hon blev stor. Sen gjorde hon någonting häftigt. Hon kände att hon ville utmana sig själv. Så hon åkte till Kina förra året och var med i Kinas största talangtävling med bara kinesiska artister. Och så var det Jessie J. Och då går hon in och då tolkar alltså klassiska låtar. Hon tolkade Whitney Houston, hon tolkade massa så här stora diver. Och en av de tolkningarna som hon gör är My Heart Will Go On. Och då, alltså om man tänker då i Sverige då, och på Melodifestivalen så här, så förut hade vi orkester, men det har vi ju tagit bort. Nu är det liksom bara bakgrundsmusik. Här i Kina så kör man full out med stor orkester, med kör, med allt. Varje veckofinal liksom. Och hon gör My Heart Will Go On. Och jag vill bara spela lite grann då på slutet från den här, när hon liksom kommer igång.
Alltså hon är inte igång i början.
Jo, men det är hon ju, men det är en lång låt liksom. Men just när hon, jag ska bara se nu kommer som att
Alltså,
nej, men också det som är grejen med det här också, det att när man tittar på bilderna så sitter då hela den här kinesiska publiken och de sitter och knäpper händerna, de håller sig för ansiktet och det är folk in i green room som liksom sitter
och torkar tårarna,
det är som
en himmelsk upplevelse,
verkligen.
Det är som out of this world.
Det är inte så att det är någon så här konsertpublik som bara de här lever sig in i det här på ett så fantastiskt sätt.
Men hon tar det ju bara och så tar hennes låt och bara,
nej, men hon är så bra.
pressar ut den sista noten som finns.
Hon ger järnet. Ja. Och hon vann ju överlägset, kan jag säga.
Det måste hon gjort. Alltså. Lite orättvist.
Fast de andra artisterna, det var ju kinesiska stora artister som var med. Och så var etablerade artister som var med och tävlade.
Okej.
Så, ja,
häftigt. Det är alltså det är så långt från Jesse J man kan komma, kan jag säga.
Aha.
Ja. Det är då vi kan ju höra bara så här. När Ola skulle ut och kissa, så fick han lite besök av att det kom en björn. Den här har nog sett också 150 gånger säkert.
Nej, det vet jag inte.
Titta Ola, det kom en björn. Passa det! Spring för helvete! Det kom ju för fan en björn. Herregud. Vad i helvete. Men vad fan är det som händer? Men vad fan. Han jagar ju kalven. Titta, kalven håller på att drunkna. Men snälla någon. Vad tog björn och du ramlade?
Egentligen var det en älgkalv som var...
Men björn! Passa dig! Nej, för helvete! Rygg jävel upp, för helvete! Är du dum i huvudet? Spring för fan!
Ja, det är så jäkla bra.
Så,
och ju fler gånger man ser det, så roligare blir det kanske. Det är så här. Men för i helvete, gubbjävel.
Egentligen var det en älgkalv, men det var ingen björn.
Jo.
Nej, men hon sa ju det på slutet.
Nej, det var en älgkalv. Jag är älgkalv.
Nej, men alltså, kommentatorn säger på slutet. Nej. Egentligen var det ingen björn, det var en älg. Jo.
Man ser ju björnen på klippet. Gabriel Fors.
Hon sa ju det på slutet.
Nej, det sa hon inte.
Jo.
Nej, det sa hon inte.
Lyssna tillbaka, ska du få
se. Okej, jag ska också se om hon är så.
Egentligen var det en älgkalv som var i fokus i hemmafilmen. Olof fick syn på den nere i vattnet just så
var färdig med en kvällskiss. Det var en kalv som var i fokus, ja.
Ja.
Okay. Din första plats.
Okej, min första plats är ett klipp ifrån Saturday Night Live.
Ja.
Mm. De har en karaktär som heter The Girl You Wish You Hadn't Started a Conversation With.
Ja.
Har du talat om den?
Är det with Kristen Wiig?
Nej, inte Kristen Wiig. Ja. Det här är en annan. Och den här gången så får The Girl You Wish You Didn't Have a Conversation With får hjälp av sin kompis som är Reese Witherspoon.
Ja.
Så att hon är och gästar den här gången. Mm. Och då låter det så här.
The San Francisco Police Department is reviewing thousands of cases to see if the arrests were racially biased. Here to comment on this delicate subject are two girls you wish you hadn't started a conversation with at a party.
Namaste, Michael. This is Mackenzie. She's my best friend. And fingers crossed, her stepmom.
And what do you guys think of this police review?
What we think about it? It's irascible. It's reprehensible. We're in Nepal. And what? We're gonna put body cameras on cops now? Oh, like we don't watch enough TV already. And it's like Bruce Jenner's allowed to be a transformer? But our climate's not allowed to change? That's hippopotamus. Michael, facts. One in five homeless people are actually millionaires, and they don't even know it. So if you see C-section, say something. Your phone is buzzing. Yeah, it's Tiger Woods.
Alltså, det här är min humor 100%.
Alltså, C-section.
Say something.
C-section. Say something. Så jävla.
So Bruce Jenner are not allowed to Bruce Jenner allowed to transform, but the weather cannot change. No, the climate cannot change.
Ja, så jävla. Ja, fantastiskt. Den sista veckan här nu så har jag är obsessed. Jag vet att du tycker inte så mycket om, alltså du kan ju se musikaler, alltså, men den här, det är alltså en musikallåt från The Waitress och en kille som heter Jeremy Jordan som tar den här låten då. Det är alltså en tjejlåt som heter She Used To Be Mine. Och han tar den. Och jag tycker att han gör den så bra så att jag är så kär.
Gör han den i en tjejtonart fortfarande?
Det vet inte. Det kommer att få ses nu. Men tänk, jag vill bara veta, efteråt är det så här, tycker du att han använder sin röst på ett spännande sätt i alla fall?
Ah,
så,
vad kul, vad härligt.
Om man tycker det. Så hjälper också att han är ganska snygg.
Det brukar jag göra det. And it's not what I asked for. Sometimes life, oh, it slips in through the back door and carves out a person and makes you believe it's all true. Now I've got you. You're not what I asked for. If I'm honest, I know I would give it all back for a chance to start over, rewrite an ending or two for that girl that I knew would be reckless just enough, who'd get hurt, oh, but who learns how to tough it up, and she is bruised and gets used by a man. Men alltså det är häftigt. Och det är häftigt också. Det märks ju att han är en musikal kille, för att han lever sig in så otroligt i texten. Men jag är mest fascinerad, måste jag säga, när han kommer igång. Och när han, för att det är verkligen en helt annan karaktär när han gör den softa varianten, när han kommer igång.
Ja,
det är då han visar också hur duktig han är tekniskt, tycker
jag. Jag tycker den bygger så fint.
Den bygger fantastiskt. Men vet du vad som irriterar mig? Pianot. Alltså bara det är någon som sitter och hackar på det pianot. Hela första delen när han är så här soft, pianot dominerar för mycket. Lite halvt ostämt känns det som det också.
Nej, jag har en sån här, i mitt namn så här lite halleluja moment, när han börjar sån här lite gospelart, han bara höjer och bara så jävla snyggt. Jag är helt obsessed med honom. Det är så jäkla bra.
Känner du till honom sen förut eller?
Nej, jag hittade honom så här, bara,
Jeremy Jordan
sings She Used To Be Mine from The Waitress.
Ja, men vi får göra så här nu att vi får lägga upp de här klippen på vår Facebook-sida så att ni kan gå in och titta.
Ja, absolut.
Vad bra. Ja, vad ska vi säga? Jag drar igång alla mina körer den här veckan. Så nu är det höst.
Ja, nu är det höst. Nu börjar den bästa tiden på året.
Nu börjar vi, nu ska vi köra. Så det ska bli roligt.
Och jag har en lysfest den här veckan.
Ja, på torsdag.
Det är en lysfest, ja. Och boken finns nu i bokhandeln. Det är fantastiskt. Det kommer ut. Kommer ut i torsdags. Så att nu är det så som det är. Nu är det klart.
Jag har fortfarande inte läst den, men det ska jag. Eller jag har inte fått den än. Men tack så mycket för att ni har lyssnat på oss idag också. Prenumerera jättegärna på våran podd. Alltså, där ni lyssnar, klicka prenumeration.
Så får du den tidigare också.
Ja, men precis, man får den tidigare. Så fort den kommer tidigare till er.
Och så missar man ju inte ett avsnitt.
Missar ingenting?
Nej.
Tack för att ni är med oss. Vi säger bara
hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.